There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hej och välkomna till Lille Lördag. Mitt i den underbara svenska sommaren. Solen skiner, jag har precis tagit ett dopp i kalkstensbrottet.
Härligt. Men du, är inte det här Lille Lördag 50 år? Podden?
Jo, tänkte när vi har poddat i 50 år.
Exakt, så tänkte jag säga det.
Du skrev att jag ska bli 150 år.
Exakt. Det är så bra.
Tänk om vi blir 150 år. Nej, det kommer inte bli.
Jag är glad jag blir 80, om jag ska vara riktigt ärlig.
Ja, det är precis sant. Men det beror ju på hur man mår. Vadå? Ta min kompis Frida, hennes mans mamma Lena. Hon är 87. Nej, men du vet, hon var ju på bröllop i helgen i någon lysgul kreation. Alla säger, vem är den där tantaloran typ? Det beror ju alldeles på hur man mår. Och hon har sin syrra i livet och de är i Frankrike och de är hitan och ditan. Nej, jag tänker inte bli av med det vid 80.
Så länge jag har kul.
Precis. Och det är du ju bra på.
Det är...
Luftgitarrsexperten. Det är så många som inte kände dig på min 50-årsballon som var så här... Nej, hon är så gullig, hon är så varminnlig, hon är så rolig. Och då sa jag så här, det som är ditt geni med att vara rolig, det är att du också har rörelserna till din humor. Om jag skulle sätta mig som på, ni kan gå in och kolla på min Instagram när Anita spelar luftgitarr. Då skulle det ju mer vara liksom Åsa Nisse på crack. Som så här, hat, hat, hat. Det skulle liksom inte bli något lir, det skulle inte bli en filmscen. Men när du spelar luftgitarr, då är det så här, okej, fira med Ferris, ny version. Det är ändå genialiskt.
Alltså, du vet att det här är liksom stora ångest i livet. Alltså, jag får ju kanske en luftgitarrsfylla per år. Och så kom den nu. Och så lägger du upp det på Insta. Det här är liksom så här, vi förstår ju inte, när jag vaknar på morgonen dagen efter en sån här fylla, då är det så här, säg inte att jag spelade luftgitarr igår. Det är typ det första jag tänker på. Och så går jag in på Instagram.
Nej,
så går jag in på Instagram. Och så ser jag att jag spelar luftgitarr. Och så kommer jag på att jag fått alla att vara en orkester. Alltså, nej, men du vet, jag har panik på mig själv, så att jag stod inte ut.
Förlåt. Jag kanske skulle väntat en dag när liksom bakfyllångesten hade lagt sig.
Bakfyllångesten, bakfyllan fortfarande pågår, skulle jag säga. Ja, men det var ju så himla jobbigt innan, för att så här, att gå runt och liksom hålla en hemlighet för en god vän, närstående etc. Det är ju lite som att gå runt och vara otrogen. Det ingår liksom lögner, konspirationer, duperingar, rökridåer. Alltså liksom det är mycket i spelet, och jag känner att jag är liksom så jävla dålig på spelet. Du kanske inte kommer ihåg det här, eller förmodligen gör du inte det, att jag sa när vi poddade senast hemma hos mig att vi ses ju på lördag, det blir skitkul.
Ja, men det är inte så här, det är inte så att jag inte har trott att någonting ska hända, att jag ska här, gå ut i Visby stad och sitta och ta en gravöl på min 50-årsdag. Det har jag ju inte haft någon föreställning.
Nej, precis. Men du vet, man är ju så nojig på andra sidan, för man vill ju liksom inte håsa upp någonting, för att man vill inte att du ska trycka på och få en förväntan av att, du visste ju att du skulle träffa mig, så det var ju inte konstigt sägning i sig, men liksom jag såg ju vad jag såg framför mig och du såg ju vad du såg framför dig, och där och då kändes det som att jag bara såhär, fuck, nu försa jag mig liksom.
jag fattar. Men så kände inte jag, för jag visste ju att du skulle komma. Det som man känner då när folk ska försöka föra en lite bakom ljuset är ju så här, vad ljummet intresset är för min persona på en väldigt stor dag i mitt liv. Och någonstans, kanske långt bak i, liksom, i ens gamla huvud, så tänker man, borde man ju tänka så här, ja, men det är ju klart att det inte är så himla enkelt. Om de ska överraska mig så kanske inte de kan hålla på att ringa mig och gaffla hela tiden. Men inte en gång tänkte jag så. Jag tänkte mer så här, jaha, hon skulle träffa den där Kalle och käka pizza. Ja, men det är väl roligt då, att käka pizzan. Men, ja, men det är samma sak med Sanna som var så här, ja, men så tråkigt att inte vi ska ses. Hon gick verkligen all
in. Nej, det var roligt, jag orkar inte.
I podden hon bara såhär, men jag är ingen barnvakt, du vet ju Inga Lill med hunden, hon pratar om den jävla taxen, operationer och kostnader och ryggmärgsbråk. Jag bara såhär, ja men jag fattar, så Micke i Sydafrika hit och dit, jag bara, jag fattar. Och så försökte jag låna hennes hus, jag bara, men kan vi låna ert hus nu där? Hon bara, nej, Igor är ju redan där. Jag bara, Igor i huset? Ja, nej, men du vet, allting var ju liksom, om man skulle lägga ihop de olika synapserna så stämde ju ingenting. Men jag tyckte att det stämde kanon.
Ja, men såklart.
Men det är ju så konstigt. För det här tycker jag är återkommande när folk blir överraskade. Att man är såhär, men du fattade väl. Jag försade mig. Nej, jag blev så överraskad. Och nu när mina kompisar, eller när alla sa till mig, men du fattade väl att vi höll på och ringde dig bara för att du skulle tro att det inte var någonting. Så jag bara, nej.
Nej. Fan, eller? Alltså, för det här var liksom också så märkligt, för att när du kom gående där över Stortorget liksom, då tänkte jag så här, nej men hon fattar allting, hon ser liksom ut att vara i kontroll, hon har liksom full, du blev liksom glad, men du blev liksom inte så här, jag har ju ändå varit på några möhippor och liksom när man har lurat de brudarna, då ser de ju ut som att de så här har liksom
håller på att dö, typ. Kommer aldrig kunna återhämta sig.
Finna sig. Det kommer bara vara liksom en enklav resten av kvällen i liksom någon form av pip.
Det
var ju inte du. Och då kände jag så här, fan, hon har nog inte lurad alls. Men sen slog mig en grej med dig under kvällens tal. För det var ju några tal. Det är ditt kontrollbehov. Som man inte tror att du har. Du har ett otroligt kontrollbehov.
Jag vet.
Du gör det som jag irriterar mig allra mest på.
Du spelar
nej,
fri och ledig.
Du pratar under folk som håller tal till dig. Som att det är direkt, att ni har för ett samtal. Fast det är tal.
Men jag tror att det blir roligare då, men det blir ju inte det.
Nej, precis. Men gud, hon har sånt kontrollbehov. Hon kan liksom inte släppa garden. Hon måste ha kontroll på vad som sägs nu så att det inte blir läskigt här.
Ja, som att jag måste ha sista ordet.
Exakt, sista ordet kvinna. Ja. Kontrollbehov kvinna. Det kan man inte tro med dig, att du har kontrollbehov, men du har det. Jag tror du har mycket större kontrollbehov än vad man förstår.
Ja, men det tror jag också. Att jag vill liksom, men jag tror att jag har också lurat mig själv ganska mycket under alla år. Att jag är så här, nej men jag har ingen kontroll på, ta mina barn, ta mitt hus, ta mitt liv. Men in i sista liksom sekunddetalj så är jag ju supernöjd att det inte ska bli på rätt sätt. Det vill säga mitt sätt, som jag tycker verkar bra. Men jag blev väldigt förvånad och stekt. Men jag tror inte liksom, alltså jag visste att jag skulle träffa några. Men sen när jag kom upp där och hälsat, då var jag i så här, men torr i munnen, i chock. Alltså jag var nog mycket mer skärrad än vad som syndes. Så 5 minuter innan vi ska gå upp, vad vi nu skulle, då kom ju också Ninni så här knacka på och bara, hej, jag bara, vad gör du här? Vi fick inte tag i någon bil. Hon bara säger, vi måste skynda oss nu, vi ska träffa lite folk typ. Jag bara, jaha. Så att allting var liksom lite så här surrealistiskt så här. När kommer Candid Camera? Kom du ihåg den Candid Camera på typ 90-talet? När det var ju så absurda grejer. Kom du ihåg när så här Glenn Hussein kom och låtsades att han, men du vet, att han kom direkt från en annan planet och grejer. De bara, vad är det här? Var kommer det några gubbar från en annan planet?
På den alltså, tiden kunde man också köra på de typerna av skämt. För allt var fortfarande möjligt på 80-talet.
Men det var ju så sjuka liksom, ja, men lurendrejeri. Sånt som idag tror jag faktiskt inte skulle funka. Men sen så nu när man är med om såna här grejer, då är det så här, när man blir lurad, it all makes sense. Ja. Det är därför jag tror att människor kan komma undan med otrohet, med liksom lurendrejeri, med pengar, med oäkta barn och fan hans moster. För när någon lurar en så Det handlar ju om någon godtrogenhet, tror jag. Det är inte den gamla amygdala som känner så här, nu är en akut fara, någon försöker döda mig, någon försöker ta någonting. Utan det är bara så här, jaha, nej, jaha. Människan är ju så godtrogen.
Ja, verkligen. Alltså. Verkligen. Ja. Vi pratade ju om det i någon tidigare podd. Liksom. Det finns en anledning varför vi fortfarande tror att Sverige ska ha chansen att vinna fotbolls-VM. Alltså det kommer liksom inte ske. Men vi tror ändå varje år. För att vi är så hoppfulla och godtrogna. Och det är ju väldigt vackert mänskligt drag i grunden. Mm. Liksom. Men ja, jag vet inte.
Det var därför Gud levde så länge.
Exakt.
Innan vi tog koll på honom. Eller han har inte alls tagit koll på. Att man säger några av världens mest liksom, smarta människor. Lex till exempel. Bill Clinton som är så här, ja, nej, men jorden skapades för 2000 år sedan och ja, på 7 dagar tog, du vet, man bara, nej, men ni tror på det här, ni gör verkligen det. Jag tyckte det var så himla roligt med den här kvällen också, för det var någon som sa att i tråden så hade, jag vet inte om det var du som var så här, nu är det ingen som bangar under kvällen, utan alla är kvar. Ingen går hem, nu kör vi all in liksom.
I'll leave no prisoners. Det var inte jag, men jag vet inte.
Nej, men jag kanske var Sara Hemmingsson då. Men hur som helst, jag är ju hemma hos Josefin och Sandra nu. Och de var ju med under kvällen och tänkte så här, men vi har ju hyrt hotellrum, så här, vi kanske är med en stund, sen vet man inte. Men de sa det efter, någon hade skrivit det där. Så var det så här, alla var så jävla på gång. Det var, hon sa, det var så ungdomligt liksom. Det var som att vi var 20 igen, så här. In med drinkar, in. Och det var ju också inte så bra med den här maten som då bestod av förrätt popcorn med gruyère.
Men det var ju väldigt gott. Men om det hade varit liksom en kanapé och inte en actual rätt, så hade vi ju kanske inte varit så exalterade. Nej, där och då.
Nej, men jag var ju tvungen att gå in och kolla om det där var att de hade lurat oss att det inte fanns en sån där meny. Men det fanns ju en sån där meny.
Det fanns
gruyère, popcorn och sen var det tre små sen var det tre små rödbetor, i och för sig jättegoda, på en liten sås. Och sen var den fantastiska varmrätten.
Mm.
Som ingen förstod vad det var. Liksom varmrätten som skulle då grundlägga för den här karatefyllan.
Just det.
En halv pastinacka.
Men det var buljong på, glöm inte det.
Nej, jag glömmer det. Men också hans irritation, den här 14-åriga killen som serverade, som var så här, men det kacklades ju rejält då. Vi satt som en liten vad heter det, chambre separé. Så det blev ju liksom som att vi satt på Lidde Parad och höll show hela kvällen för typ alla som satt på restaurangen.
Exakt.
Och han sa, kan jag bara få er uppmärksamhet nu ett tag? Liksom, jag skulle gärna vilja berätta vad ni äter. Och jag hade så lust att säga, så här, ingen, du behöver inte berätta det för någon.
Varför ska folk alltid hålla på med det där? Förlåt. Jag kan bara vara så här, hitta ditt tillfälle. Det är inte här, under den här typen av middag, vi vill veta det. Och vill vi veta det, så lägg en fucking lapp på bordet. Nej, men alltså det där händer ju alltid ofta att så här en bartender eller en serveringspersonal vill stjäla showen. Liksom showen pågår just nu mellan mig och mitt sällskap. Det är inte ni som står för showen. Vi tycker det är skithärligt att vara här, annars skulle vi aldrig valt det här stället. Men du behöver inte ta fokus från typ en talare för att du ska säga att det är en palsternacka som serveras.
En inkokt pastinacka, och till det har vi en buljong. Och då brände han ju typ 9 av 10 kvinnor som bara satt såhär med brännskador resten av kvällen. Och sen var det inget mer.
Nej, men det var inga, vad var proteinen, vad var kolhydraterna, det var ingenting. Det var otroligt slim middag, det måste man säga.
Men jag kände bara såhär, ge mig en tårtbit för fan. Så får ju till och med barn på McDonald's får ju någonting.
Exakt.
Inte jag. Men, och sen så tog ju folk in lite så här små mackgrejer. Men du vet också, när man är uppe i någonting, när man är, vad ska man säga, center of all attention, då blir man ju mätt av det typ.
Ja. Ja, men man har också sånt adrenalinpåslag, så att man märker inte riktigt av det. Men grejen är ju sen då, när man ackompanjerar den här rätt, vad ska vi säga, slimmade måltiden med vad heter det, hot shots,
mängder av alkohol.
Ja, då tar ju det vägen någonstans.
In i systemet.
Och det här funkade ju liksom långt in på kvällen, måste vi ändå säga. Alla hade väldigt roligt. Jag känner att jag liksom jag var med i matchen. Men sen togs det in en drinkrunda till, som jag själv då stod för, på din goda vän Saras initiativ, som verkar vara liksom the drink, the shot horser.
Never falls.
Nej, men hon är ju också trippelt så stor som jag är. Hon är liksom en rejäl kvinna. Alltså hon är stor liksom, rent fysiskt. Hon är liksom, hon är 1,85 och hon har bredaxlad och liksom så här. Om jag ska då konsumera i samma liksom nivå som henne, då vet jag ju själv vad som händer. Det kan ju bara gå åt ett håll.
Nej, men sen skulle vi till Munkkällan, men jag tror att det tog en timme för oss att ta oss från Surfers till, vi hamnade aldrig där innan det var stängt liksom. Och sen skulle det vara någon efterfest, någon ruin, men då hade jag ramlat runt med dig där och kände så här, nej, vi ska nog båda gå hem nu.
Nej, men du vet, det hände mig på riktigt. Jag ska säga var sjunde år, för så pass jävla sällan är det. Du vet när fyllan tar i kroppen men inte i huvudet. Nej, så här, kroppen inte är att räkna med. Jag säger hela min höger sida, och det är alltid höger sida. Den är liksom förlorad. Mitt ben är gelé. Jag kan inte stå upp. Jag är 100% medveten i huvudet, men jag är liksom helt borta rent fysiskt. Det är som att jag får liksom en temporär stroke.
Ja. Binder dandert, men jag försökte få av dig Sveriges högsta sko. Sen skulle du typ få Kim Kardashian och bli grön av avund. Hur kan du gå ut som Liberace i typ klackar som är 63?
Men det var ju platta klackar. Det var ju flätt under.
Det kändes inte som när jag slet av dig dem där vid halv tre tiden. Jävlar vad det är. Ja. Nej, men jag tycker det är intressant det där när det sätter sig i kroppen och inte i huvudet. Men det beror ju på att vi inte höll på med någon trött vinfylla, utan det var liksom shot and the glams. Och det var, till slut satt jag kände mig som en gammal viking. Jag satt liksom med ölsidlar min mojito, och så jag bara, det här kan inte vara bra för någon. Sen snodde jag ju din chili tequila också. Det var ett jävla hallabaloo. Och sen i kroppen en halv palsternacka.
Exakt.
Det behövs ju inte någon Einstein-uträkning för att man ska förstå att så här, this is no good combination.
Summan av lasterna.
Ja, och sen så Maja och mina gamla kompisar Maja och Kjella, som då en var inte inbjuden i den här fantastiska tråden och en hade blivit inbjuden lite sent. Så då skulle jag ju då träffa dem. Så det blev ju liksom först hos Jenny, sen 15-årsdagen, sen den riktiga dagen och sen igår.
Så du har liksom haft, du har haft ett gille nu kan man säga.
Verkligen. Och sen på kvällen så hade Sandra och Josefin fixat så här, ja, men jättemysigt. Och mat och vin och champagne. Jag var så här, i morse när jag gick upp, jag sa, mamma ska gå och ta ett dopp. Det var fram med Lucky Strike och typ ginnen. Det är liksom allt över.
Även alltså, herregud.
Ja. Jag är så glad och du hörde så fint tal och la ut film. Och jag kände mig verkligen som alla jag älskade hade satt ihop mitt bästa sommarprat.
Oh.
Lite schizofrent då, om man ska jämföra allas olika tal. Det är väldigt olika. Det är olika ton. De som hade känt mig längs här, bitterhetens bitterhet.
Men det var ju roligt, jag drog upp 5 så här typiska Ann-scenarion. Jag tror ju liksom att de där scenarierna, de kunde ju alla checka av på. Ja, jag ska inte sälja ut dig i och med att talet var privat. Men det var väldigt underhållande situationer som har hänt i vårt liv. Och då händer ju oftast under resor. Du är ju fortfarande den roligaste person jag vet att resa med liksom. Men du är också helt jävla skruvad i huvudet.
Men det är det som jag tänker så här, om du pratar om det med kontrollbehovet. Det handlar ju om grejer som jag känner till, förstår lite vad jag menar.
Ja.
Festivos, saker med barnen. Men när jag liksom lämnar Sveriges gränser, då är det ju så här bingobärra med sin lilla påse och 93. Då är det ju Cirkus Söderlund i Afrika.
Verkligen.
Eller vad är det nu? vi har alla många olika personligheter. Vi har alla många olika personligheter. Nu är jag i Valleviken, mitt old place to be.
Ja, och jag är nere i Svabholm. Åkte Gotlandsfärja i går morse vid 6-snåret. Vad härligt tycker jag.
Kanon. Nu är tog en tur och hoppa på.
Visst, men nu sitter vi här nere. Det är 27 grader varmt och det är så vackert som man håller på att svimma som det alltid är nere på Österleden. Här man vill
jag fortfarande inte. Ska du på någon födelsedagsfest?
Ja, eller jag ska på en 50-årsfest. Det är Peter Fredriksson och Lisen Bratt Fredriksson som har fest. Så det blir ett roligt party. Jag träffade Kristin Kaspersen på färjan. Då på väg från Visby till Oskarshamn. Så vi kom och konstaterade vi rätt snabbt, eftersom vi stod bredvid varandra också i bilkön där, att vi skulle på samma fest. Så det blir nog roligt. Det är ett gäng här som man känner.
Ja, men gud vad roligt. Och vad ska du ha på dig?
Ja, jag har en väldigt djupt urringad topp i glitter. Och vita byxor. Och sen har jag gröna detaljer till. Liksom väska, skor och skärp. Men jag är lite osäker på den här toppen, om den är för urringad. Eller om jag kommer kunna pulla
av. Kan du inte lägga ut där? Kan vi inte få tycka till?
Jo, men absolut. Absolut.
Men det här nya Liberace-modet, det märkte jag också när jag var på Möhippa i Göteborg. Att jag kände så här, jaha. Här kommer jag och typ ska konfirmera mig i min vita spetsklänning. Och alla andra ska tydligen på så här
Las Vegas. Liberace-spelar.
Ja, men det är då det nya gillet. Att så här, glittret är tillbaka. Och det som jag noterade med det tränade modeögat jag har, det är ju att det behöver inte vara något dyrt glitter. För jag har ju några sådana här strassgrejer hemma som är så här, kostade 4000 spänn med så här helsiden inuti kavajen och så här. Men det här verkar ju vara typ TikToks egna märke. Alltså det behöver inte vara så.
Nej, det verkar
bara
som att
glitter.
Priset på vad heter det, paljett har gått
priset
ner.
Priset på paljett har gått ner eller upp, oklart.
Med inflationen, oklart.
Ja, jag fattar. Men det är nu trendigt.
Det är nu väldigt trendigt och det verkar vara sommarens grej. Jag köper på mig jättemycket glitterkläder. Och jag kommer på att så här, för att jag har några glitterplagg i min garderob. Och de har liksom hållit år ut och år in. Jag tröttnar aldrig på dem. Och då tänker jag så här, då är det väl bra att ha en glittergarderob. Alltså man har lite olika. För det funkar ju alltid att slänga på sig en glitterkappa eller glitterkavaj till ett par jeans. Alltså det är ju liksom ett väldigt användbart plagg. Och sen kan man ta av det lite senare om man bara vill ha det som en accessoar eller vad det nu är.
Men man blir väldigt glad av glitter.
Det blir man ju. Det blir ju fest med glitter.
Glad av glitter, jag blir glad av glitter.
Okej. Standarder.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men apropå det här med kontrollbehov. Jag har liksom haft en spaning här under sommaren, eller jag och Joel har väl gemensamt haft det, att vi ser, vi har sett några som har liksom totalt förlorat kontrollen. Och det är papporna.
Tack. Jag har också gjort en spaning igen, men också papper, hur papper sen blir också när barnen blir äldre, hur fria och glada de blir då. Jag säger hundduschen, så kan vi fortsätta sen. Ja, vi har båda varit på Tofta, jag var där igår och du var där dagen innan, och jag fick lite annöd när jag bara tänkte, när mina tre killar, de var ju liksom i sån rask följd. Så att dels blev ju konkurrens om mig. Dels blev det liksom, I mean, we'll just try to survive. Och dels levde jag med en man som kanske inte tyckte så här, strandlivet och vakta barn var det som var mest toppen. Utan han satt oftast uppe på något café eller någonting och rökte gosh och drack en liten espresso. Så att det var ju liksom fullt upp. Och som min syrra brukar säga, det är bra att alla överlevde. Det var i pooler, det var i vatten, det var bråk, det var sand, det var hundar. Och totalt lack of control liksom. Och det är lite det som vi båda noterade, att svenska män och papper njuter inte under semestern, utan de verkar tvärtemot få en ganska svår depression och liksom kontrollförlust och vill bara se tillbaka till jobbet typ.
Ja, och det är det här som jag tror liksom är problemet. De flesta svenska pappor jobbar ju kanske på ett större eller mellanstort företag. De är fortfarande inte kanske, alltså den största delen av dem är inte egna företagare eller konsulter, utan då har de då slitit ett helt år för att få de här 5 veckorna, och så har de hyrt då ett hus eller har en husbil eller vad det nu är. Mm. Åker till Tofta där barnen vars enda uppgift är att försöka sakta mörda varandra liksom.
Med sand.
Med sand, attiraljer, tillhyggen etc. Vi såg liksom en farsa som så här bar då sin ena 3-åring som sprattlade friskt över ena axeln, och det andra barnet tog som hand av något äldre syskon, varav det liksom tredje eller fjärde barnet, en syrra, hade då fått sand kastat av de mindre barnen i ögonen, puttat de här 2 barnen så hårt så att det var liksom på att bli ett inferno där, som var tvungen att skingra gruppen. Den blicken pappan hade, eller liksom det som fanns i ögonen på honom, det var ju så här: jag vill dö. Alltså det var bara det man såg. Mm. Mamman kunde liksom stänga av och bara gå in och så här: this too shall pass mode. Under tiden pappa var så här: jag vill dö, det är det här jag har jobbat för ett helt år, att få bli förnedrad, kränkt på det här sättet. Jag såg en annan pappa i färjekön som då sitter i baksätet med den ena sonen, vara mamma som kör bilen sitter i framsätet med den andra sonen. Man ska behöva skingra de här 2 barnen då med en barriär på mitten i form av ett säte. Men trots allt så lyckas då det yngre syskonet i baksätet försöka mörda det äldre syskonet och tvärtom. Och jag ser en pappa stirra tomt ut genom ena liksom vindrutan och tänka: jag vill dö. Alltså, det är så här, är det här min avkomma? Det här alla pappor tror jag börjar ifrågasätta om de faktiskt borde göra det. Är jag far till det här barnet? Är det här verkligen mitt DNA? Det är här man börjar skylla på den andra partnern. Det här går åt helvete.
Och tyvärr så måste jag säga att det är här som man ser en stor skillnad på föräldrar som bara har pojkar och föräldrar som har bara flickor, eller en flicka och en pojke. Under en viss period. Sen så vänder ju det lite tonårstiden och är så här, ride back at you. Men jag tycker, eftersom jag själv också varit med, och nu är inte mina små killar, liksom, det blir inte lika tydligt eftersom de har 3 vikingar som så här sätter dem på plats om de försöker göra någonting. Vi är liksom, vi är en klan som åker omkring. Ja. Det är så här, vikingamodig, vikingalillmodig, och det är inte lika tydligt. Men jag kommer ihåg ändå när de säger, varje gång skulle de bråka om vem som skulle få sitta fram.
Ja.
Varje gång man skulle hoppa in i en bil. Nej, men det var så här, jag kommer några gånger vända mig om och bara säga, jaha, det är blodvite. Vem har dödat vem? Oklart,
vem
alla verkar vara levande.
Vem kommer komma fram i liv?
Nej, men ja, men så här, man var så uppgiven så att det var mer ett konstaterande, bara så här, okej, där var det någon som fick mig gå emellan med så här, livet som insats. Det var några år som var liksom vedervärdiga.
Ja, jag fattar
och, det. Och då var jag i Sverige till exempel. Jag känner så här, allting blir förmildrande utomlands. För det är så här, beställ in en glass, kasta ner mig i poolen. Men, liksom, det är alltid varmt, de är lite utmattade och liksom hitan och ditan. Men i Sverige där det kan vara, men så som det är. Igår var det liksom lite disigt, ganska kallt. Det var inte jättekul. Alla låg på stranden. Du vet, det är den här huka i gubbar, för nu smäller stämningen. Man bara ligger rakt långt och tänker så här, hoppas inte fienden ser mig. Och då blir det ju jävligt lätt. Jag menar att allting blir kaos bara. För då har man själv lite irritation, som du säger. Mamman stänger av och är så här, hittade jag en liten damernas värld. Vad trevligt. Och AirPods som verkar funka så här. Nej, men jag tycker bara att det är sorgligt, för det är som du säger, att det verkar som att det slår papporna att helt plötsligt ska de bara umgås med sina barn, och de gillar inte sina barn så mycket just då, och de här 4-5 veckorna som de har kommer bestå av detta, och då känns det så här, då är döden en liksom enklare utväg.
Ja, men lite så. Mm. Och jag har kollat på den här kärlek och skilsmässa nu, som handlar om Lena och Johan som lever då i en relation. De filmades för 25 år sedan när de var nykära, och då hette första dokumentären Kärlek och fiskpinnar. Och nu har då samma dokumentärfilmare gjort, nu ska de skiljas, de är plus 50, levt ett helt fullägt liv tillsammans. Alltså, tillbaka till det vi har pratat om tidigare, att ja, till döden skiljer oss åt, har alltid varit runt 25 år i snitt. Och sen så har man antingen dött på steppen eller i barnsäng eller i krig etc. Men nu när vi lever liksom fullängdsliv i en relation, då kanske man tröttnar då vid 50. Man inser, Lena inser att hon upplever att hon har varit väldigt ensam mycket under barnåren. Man får 3 döttrar med olika typer av diagnoser och bott trångt och liksom karriärer som har gått upp och ner och sådär. Så att de upplevde att de bara hade förvandlats från, de blev gravida väldigt fort, de blev gravida efter 3 månader med första barnet liksom. Och sen så återhämtade sig aldrig sexliv eller någonting riktigt efter det där, utan de blev vänner väldigt, väldigt fort i livet. Otroligt stark skildring på SVT som man kan se. Och nu då vid plus 50 så ska båda då starta om sina liv. De skiljer sig men som vänner, och ja, så länge ingen annan har träffat någon annan partner så vad heter det, är det ju ingenting
som... Kan man förbli vänner?
Kan man förbli vänner, precis.
Nej
men så, ja, den är otroligt stark och liksom... Hur man då delar upp ett liv var väl det som också så här var mest drabbande. Vem tar vems teckning, vem bor kvar i lägenheten. Alltså jag kände väldigt mycket i min egen skilsmässa hur det blir liksom att, ja men som kvinna, att man behöll liksom domänen, eller vad man ska säga, där barnen är rotade under tiden pappan då som voyeuren flyttar till något litet mindre skiffe och liksom startar om på något sätt. Och så fick man då se efter ett tag in i relationen, och det blev en väldigt spännande och intressant vändning. Så ja, jag ska inte ge bort slutet, men se den skulle jag varmt rekommendera. Men så tänkte jag väldigt mycket på det här med att vi pratar så lite. Vi pratar så väldigt mycket om män och manlighet och alltihopa. Vi pratar inte om det sexuella kapitalet och testosteronet speciellt mycket. Och vad testosteron faktiskt gör, en helt annan typ av programmering jämfört med oss kvinnor. Vi är ju faktiskt 2 helt olika väsen, även fast vi förnekar ibland rent socialt.
Men jag kan tänka det också nu när många av mina kompisar är klimakteriet.
Ja.
Man sitter på en middag och sen är det bara så här, oj nej, mina vallningar, gud rädda mig. Och så blir det så här, ja men det blir svettigt och rött och bla bla bla. Och många kvinnor blir liksom deprimerade, känner sig som att de blir liksom dumma i huvudet. Bara så här, jag vet inte hur man jobbar längre typ. Hur skriver man en grej? Ja men, och barnen börjar bli större. Nu är inte det liksom så i alla fall. Då tänker jag att det är ganska stor skillnad på de som fortfarande har småbarn och är liksom 50. Som jag och min kompis Frida till exempel. Vi är ju ett gäng som fick barn sent. Jag fick ju 2 kullar. Och så de som liksom är i sin kropp som Kjella och de som har stora barn. Ja. Liksom, som är 16 och 20. Som är så här, då märker man att så här, ja, nu kom det här, jag förstår. De följer sitt mönster, sitt årsmönster. Men jag tror att det är schizofrent för väldigt många människor som skaffar barn senare och senare i livet. Jag har en kompis nu som skaffar sitt första barn vid 44 års ålder. Hon är så här, jaha, ska man skriva in sig på BB typ? Hon har liksom levt ett liv och nu ska hon kastas in i småbarnstumleriet. Det är så här, jaha, ska man föda barnet också? Och alltså, det är en helt ny värld som vi ska anpassa oss till. Liksom. Och jag tror att männen har ju fortfarande lite samma roll, även fast vi inte vill prata om det. De ska beskydda, de ska på något sätt försörja. Om det krisar eller när barnet kommer, för så fort vi bli gravida och få barn, då tycker jag, så har jag känt, då har jag kapitulerat. Då är det så här, nej men nu får du ta över. Jaha, men du har ju liksom redigerat och så här ambulerat den här familjen i massa år, och sen så blir du med barn och nu männen får liksom haka på i allting, och det måste vara som att se liksom en jävligt schizofren och dåligt manusbunden film liksom.
Ja, men också så här, män är ju under många, alltså det var intressant som Lena upplevde att hon var så ensam under så många år i relationen liksom, och det tror jag är så unisont bland väldigt många kvinnor. Samtidigt så är ju också män outsourcade från hela småbarnsåren utifrån premissen amning och liksom allting som har med den här närhetsskötseln på något sätt liksom. Det praktiska såklart inte, men jag kan tänka mig att som man är man ju också väldigt, väldigt isolerad och ensam i relationen.
Det är det jag menar.
Men de är också mycket mer vana med det. Och det tror jag så hänger ihop med liksom testosteronet och överlevnad och alltihopa. Därav blir en semester som inte är inom kontroll ett misslyckande i mäns liv. För att det, liksom, när de då väl ska belöna sig, när de inte är ute och krigar och plundrar och liksom skaffar mat och jagar och allt vad de gör, liksom, när de då liksom har jagat klart och ska få vila på steppen, och den vilan uteblir, då blir frustrationen så enorm. Så att jag vet inte vad, jag tror liksom att det här drabbar män på ett mycket hårdare sätt än kvinnor. Det kanske låter jättefördomsfullt, men jag tror det.
Nej, men det är någonting som jag har spannat in också, är att det verkar vara så många män, både i liksom den generationen vi är, men också i generationen 40- och 50-tal, som tycker liksom att barnen inte visar tillräckligt med respekt. Barnen är inte tillräckligt tacksamma för det de har gjort. De är så här, barnen, jag vet inte hur många gliringar en kompis mig berättade igår. Så här, jaha, här ligger ni och sover. Mm. Frukost, ja, det är många av oss som käkar lunch. Ja. Jag kände lite det också med Mattias föräldrar. Så, jaha, där nere står det två schampoflaskor. Man bara, ja, jag tänkte gå ner. Alltså, de vill liksom att det ska vara... Det stör dem att inte liksom, att man måste leva by the book, ja, som de har liksom tvungna att göra. De är avvist, tror jag. De är så här, jaha.
Fast det hänger ihop med det här kontrollbehovet. Det hänger ihop med det här kontrollbehovet. Och liksom, när du då är förbi tiden efter barn, då har du glömt bort hur det var. Så då är liksom småbarnsåren, det är någonting okontrollerbart. Det är något hotfullt och obehagligt liksom. Och då är två schampoflaskor en ren provokation. Det är en brottsrubricering.
Ja, det...
I det perfekta livet.
Men det är så konstigt, för när man har semester och sen en liten stund in i semester, så tänker man så här, men gud, det är fortfarande typ 5-6 veckor kvar till barnen ska börja skolan.
Ja,
och jag tycker liksom att jag har haft semester nu i månader. Jag har inte varit hemma i stan, eller jag har inte varit inne i vårt hus sen 22 juni. Jag tycker så här, men nu är det väl klart.
Ja, du var ju också så sinnessjukt lång sommar jämt. Jag förstår inte hur det går ihop. Men.
Nej, men det går ju inte ihop. Och eftersom Mattias har nytt jobb, så är det så här, ja men, ja. Jag vet inte riktigt, jag måste försöka hitta på någon lösning på det här.
Fritids, ja, brukar det heta.
Ja, det är sant. Men Frasse börjar ju nu skolan, så då skulle han gå på någon jourdagis. Det klarar jag inte av.
Nej, ja, just det. Nej, det är det där jobbiga mellanåret. Ja. Det kommer jag ihåg att
jag drabbade
Penny. Och hon fick då gå tillbaka till sin gamla förskola om hon ville. Men så ville hon inte. Ja, men du vet. Det var mycket i det där.
Jag vet.
Men någonting som slår mig när man reser runt i Sverige, det är... Alltså jag tänker mer och mer på det i olika sammanhang, vilket så här bruksspråk svenskan ändå är. Att den är liksom... Alltså det finns en direkthet i svenskan som är så manufakterad, eller vad ska jag säga? Det är liksom, den är skapad på ett arbetsgolv på något sätt. Det är liksom inte ett kreativt språk. Det finns liksom inte... I franskan så finns det liksom ord som är liksom skapade efter skeenden och känslor. Så är jag inte svenskan, exempelvis.
Nej, men du tycker inte att det är sjungande italienskt alltså?
Nej, exakt inte. Utan så här, häftapparat. Ja, det är en apparat som har häft, som är häftig. Det är en apparat som har häftklamrar i sig. En grå sparv. Ja, men det är en sparv som är grå. Ett maskingevär. Det är ett gevär som är som en maskin. Alltså, där har du ju hållit på liksom. Man kan hitta hur många sådana ordsammansättningar som helst. Utrymningsplan. Ja, det är en plan för hur vi ska utrymma den här byggnaden. Alltså, det pågår hela tiden.
Ja, men det är lite så här, man är så trött när man ska uppfinna språket, så man går så här, plockat potatisar i Småland typ från 8 till 8, så man är så här, vad är det där? Det är en kant och en strand. Vi tar en strandkant.
Ja, ett skohorn.
Ja, men jag tänker så här... Ja, men det, oftast är det så här debatt. Är våra språk hotade liksom? Är de nordiska nationalspråken utrotningshotade? Och liksom just det där att man träffar någon... Ja, men kanske, nu tar jag någon som är väldigt... tydligt, till exempel samer. Men även när man kommer upp i Norrland och Skåne, när folk börjar prata, så är man ju bara så här, okej, could we take it in English? Så som danskar är mot den, förstår du?
Men begrepp som library, exempelvis. Det är ju liksom, alltså det handlar ju om så här, det handlar om litteratur. Alltså de tagit spjärn från litteraturen. Och i litteraturen, där ska man förvara sina böcker. Vi har bokhylla.
Bokhylla.
Ja, en hylla för böcker. Det är inte mer med det. Det kommer inte gå hotat, men å andra sidan kan jag vara så här, hur vackert är vårt språk egentligen? Det är, för det är ju det enda som faktiskt är liksom lite utvecklat, det är ju floran, där man faktiskt har tagit spjärn från romantiken eller liksom känslor mycket mer än det grafiska svenska. Det
blommorna, björk är fortfarande ganska vackert.
Exakt.
Ja. Det finns ju tusen vackra namn, och det finns, när man läser de gamla poeterna så används ju mycket av det språket, och då känner man så här, det sjunger det svenska språket, det sjunger. Men bruksspråket, det säger väl ganska mycket om att poeterna, de kanske var väldigt hungriga, men de satt mycket och tänkte på det som var vackert. Det har ju liksom de som jobbat på bruket inte hunnit med.
Nej. De går efter en utrymningsplan.
Ja. Säng, gavel. Ja, men. Kräft, skiva. Nej, men det är mycket konsonanter liksom.
Ja, jag tänker då att det här språket är skapat utav män som är frustrerade efter en semester och liksom måste ta ut sitt testosteron i ord. Och det här är den torftighet de lyckades liksom uppbringa. Och det blev grundstumpen i Svenska Akademien.
Ja, men det är därför IKEA blivit så stort. För att det har liksom, de har kommit tillbaka efter sommaren och säger, nu ska jag skruva ihop Billys bokhylla.
Mm.
Om den hade hetat baklava, då hade de aldrig orkat det sen.
Billys baklava, den vill jag skruva ihop.
Den vill jag också skruva ihop. I mean, jag kan skruva ihop 1000 stycken. Nej, jag tror att det är så här, det finns en, det är också mycket därifrån det svenska vemodet kommer, att säga, vad härligt det skulle bli nu när vi var lediga. Och så var det bara liksom en tydlig karta över alla små misslyckanden som är pågående i livet, som vi kvinnor på något sätt skyller över med en karatefylla med underbara vackra kvinnor med tuttar, humor och ögonfransar och lite glitter. Alltså, vi kompenserar ju väldigt mycket våra egna liksom insikter om att allting inte blev som vi hade tänkt oss.
Precis.
Som är för min mamma, kaffe i köket och en cigg i radhuset. Alltså, det finns livets små kärligheter, och de har männen inte liksom nosat upp på samma sätt. De har inte så många att nosa upp det med, och då blir de fågelskådare, incels, trötta, de tar en grogg. De måste bli mer Liberace.
Precis.
Litter och glamour.
Ja. Exakt. Long live.
Jag tror att det är det handlar om. Nej, men jag tror att det är det allting handlar om. För det som du säger, the gay community som på något sätt har tagit här ett varv till.
Den lycklige mannen.
Den lyckliga mannen. De har ju för sig fram till bara för kanske 10 år sedan inte kunnat skaffa ett barn. Så det kanske blir en sorg senare i livet. Men jag tänker att den svenska mannen tar allting djupt allvarligt. I rakt nedstigande led.
Verkligen. Och med de fantastiska orden avslutar vi denna veckas lilla lördag. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka.
Det blir lite som motboken, att man kan hämta ut då en glittertopp. 3 glittertoppar per år. Kanske blir för. Puss och kram.
Puss och kram.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.